Konsten att närma sig sjukdom som tema i konst kan inte vara att förklara lekande lätt varför sjukdom finns eller hur den botas. Kan vara att öppna en dörr mot det oförklarliga med att vara en fysisk varelse som föds, lever och dör. Så här skriver konstnären och kuratorn Magdalena Åberg om sjukdom som tema i konsten med anledning av en aktuell utställning på Villa Gyllenberg i Helsingfors. Den här utställningen heter Morbus, som är latin för sjukdom eller farsot. Och i dagens avsnitt av Kulturpodden så tänkte vi ta fasta på olika aspekter av det här med sjukdom. Från dagens hälsohets och rädsla för sjukdom till synen på den sjuka i vårt samhälle idag. Och när jag säger vi så menar jag Lasse Garoff, Eva Pursiainen och själv så heter jag Marit Lindqvist. Och vi har alla besökt den här utställningen. Och jag undrar om ni har något speciellt verk som ni fastnar för så där alldeles speciellt?
Nej, jag tyckte ju att den här Raija Jokinen, konstnärens, hade helt fantastiska verk. De här sina märkliga figurer av så här linfiber som hon hade. Som fanns på väggen och ja, de var jättespännande. De var sådana nästan fotorealistiska och sådär halvgenomskinliga. De var mycket intressanta.
Vad var det som du tyckte var spännande med just dem?
Den så blev jag sådär fascinerad. Den var ju liksom gjord av sådana trådar som var sådär tillplattade. Så det blev som en sån tvådimensionell teckning nästan. Bara att den hängde sådär löst från väggen och var sådär halvgenomskinliga. Och sen hade hon ändå, jag tror de var målade eller någonting, de hade i alla fall färg.
Ja.
Och det var något, jag blev bara fascinerad av det här att hur har hon gjort dem? Ja, de blev som sådana här hyperrealistiska teckningar med massor av sådana här tunna, skarpa linjer som ändå samtidigt som slingrade sig om varandra, men ändå var de jättesådär tydligt definierade, så de blev hemskt skarpa de där verken.
Ja, och människor som på något sätt är inneslutna i sig själva och kanske har svårt att tackla den belägenhet de befinner sig i.
Ja, som tittar bort från åskådaren på något vis.
Ja.
Men den där närvaron när de blir jättestark.
Ja. Och Eva?
Jag uppskattade mycket Magdalena Åbergs egna verk. Eller en sån här serie som heter Angripen. Det är en serie oljemålningar på trä. Och vad jag förstår så är det självporträtt. Där man ser konturerna av vad jag tänker mig är Åbergs kropp som tecknas på det här träets ådringar tillsammans med sen inälvor eller skelett. Insidan av hjärnan.
Anatomiska teckningar.
Ja, det som hon också har inspirerats av, sådana 200 år gamla anatomiska teckningar. Det. Och det där. Men det som jag tyckte om var att när hon har målat dem på sådana träytor, så där finns ju kvisthål också. Och de får en egen roll här, för de blir liksom en del av kroppens olika krämpor, att ibland ser det ut som bölder eller kanske får det här kvisthålet sen symbolisera istället kanske en rädsla för cancer, för ett kvisthål har hamnat precis där var bröstet sitter eller liksom på baksidan någonstans där i ländryggen, så ett kvisthål som man säger, det ser ut som en böld, men okej, det hör till det där trä där som hon har målat på, och det där tyckte jag att vara spännande att se på.
Ja, det blev sådana jätteotäckt starka punkter på något vis. Jag fick just den här känslan att det är någon slags tumör eller någon slags såna onda vårtor som borrar genom huden.
Ja, jag tolkar det mera kanske som blåmärken eller någonting sånt, att en kropp som är full av blåmärken.
Sargad av sargad. Livet.
Ja. Men jag fastnade igen, jag stod länge framför Henrika Lax målningar. Hon har gjort en sån här serie som består av 18 tavlor som hon har döpt till Ur djupen, som föreställer havet under hösten. Alltså hon har då simmat i ett kallnande hav tills vattnet fryser. Och på det här sättet så har hon försökt komma till rätta med en djup utmattningsdepression. Och för henne handlade det då just om det här med att uthärda och överleva. Och jag tänkte på det här kalla vattnet. Jag tycker också mycket om att simma. Jag är kanske inte lika modig att jag skulle gå i sånt iskallt vatten. Men på något sätt det där att den yttre smärtan bedövar den inre smärtan. Och att man fokuserar så mycket på den där kölden att man glömmer bort den här ångesten. Och sen efteråt så mår ju kroppen väldigt bra. Man får ju en sån här värme som stiger från tårna upp till gässan när man har bada i kallt vatten. Så den tyckte jag var väldigt fin.
Det var nästan som foton eller ögonblick. Mm. Alltså dag efter dag simmar jag här. Och så såg man också, det var en av de där var speciellt en som jag fäste mig i, en av de här bilderna i den här serien där. Det var nästan som hon skulle ha målat av vatten som har stängt på glasögonen eller kameran eller någonting sånt. Att de här vattendropparna där i förgrunden som rann över landskapet.
Det var jag tänkte på något sätt att det kan vara ganska så hård sjögång också. Havets vågor slår in som bränningar mot kroppen och man bara står där och försöker hålla sig upprätt på något sätt. Ja, men det här är en väldigt spännande utställning. Här är det 19 olika konstnärer som medverkar på den här utställningen som Magdalena Åberg har kuraterat. Eva, hur skulle du beskriva den här utställningen Morbus som helhet?
Jag skulle beskriva den som väldigt fin, känslosam, melankolisk. Och Magdalena Åberg är ju inte bara bildkonstnär, också en väldigt god skribent och poet. Mm. Och hon blev ombedd att göra en utställning kring temat Morbus till Villa Gyllenberg. Och den här platsen har med saken att göra, för mig åtminstone. För att om Villa Gyllenberg kan man säga att det var paret Signe och Ane Gyllenbergs hem. De var konstsamlare och hade en del kursing att röra sig med, om vi säger så. Och stiftelsen som bär deras namn understöder forskning med fokus på psykets inverkan på kroppen. Så psykosomatiska teman. Och så upprätthåller det också konstmuseet Villa Gyllenberg. Där finns också en stor konstsamling med olika klassiker, Hugo Simberg och sådana verk som också är lyfta med i den här utställningen. Åberg binder ihop både personliga reflektioner och erfarenheter och rädslor med en samhällsdebatt om medikalisering och hälsohets och vad jag skulle kalla för närmast patologisk rädsla för sjukdom och död. Och den finns liksom, hennes röst finns med genom hela utställningen. Hon har skrivit väldigt mycket och den här utställningskatalogen tycker jag att man, om den går att beställa så gör det, för det är bra läsning.
Den är jättefin, en jättefin helhet. Ja.
Och hon skriver där just att hon blev själv inspirerad av att leta efter såna här 200 år gamla medicinska planscher som hon blir så här smått besatt av sen. Och hon skriver så här att jag som har hyst så stort obehag för sjukdom, kanske målar jag för att bli bekant och möta det obehagliga. Även döden är en oundviklig del av att leva. Är kärnan i vårt obehag vår för sjukdom, rädslan för döden? Förtränger vi vår dödsmedvetenhet genom att undvika tankar kring sjukdom? Mm. Och det här är nog det bärande tema här genom hela den inte så jättestora men väldigt intensiva utställningen.
Ja, jag gillar den där utställningen också jättestarkt. Och det som gjorde stort intryck på mig var på något vis den där själva byggnaden också. Mm. För den har ju, jag hade aldrig varit där på Villa Gyllenberg förr och sett någon utställning. Ja. Och den har den där ena sidan som på något vis en sån här ny sida som är sådana ganska vanliga utställningshallar, jättestiliga och fräscha. Och sen så finns det den här Gyllenbergs där hemmuseet där sen, som är den andra hälften av det där museet. Och där är det lite bevarat så som de här Gyllenbergs bodde då i tiden när de bodde där i den där villan. Och den är då byggd 1938 och den är sån här utsökt 30-talsmodernism, hela den där byggnaden alltså. På något vis med ett så här ljuvligt sinne för det där rymd och interiörer. Det som alltid på något vis får mig, eller det som fick mig var när jag stod och tittade där på något vis i deras vardagsrum. Stod och tittade ut genom ett fönster som vette mot Gammelstadsviken. Och så såg man på något vis de här skarpa vågorna där i vattnet, lite så här blåsiga fjärden. Och sen den bistra granskogen där på stranden mitt emot. Och när man sen på något vis fattade där att de har byggt den här villan så att de har satt det här fönstret så här. Och det där, på något vis den här fönster karmen ramar in hela den där utsikten så det blir som en tavla. Mm. Det var snyggt. Ja, och de där väggarna som bara så där dingna av sen sån här religiös 1500-talskonst. Du nämnde den här konstsamlingen som faktiskt var imponerande. Alltså där står nu en tjeck liten Rodin-skulptur på fönsterbredd och skärbäckarna hänger på rad där. Och sen där på paradplats så finns det en sån här fantastisk skärbäck av Jesus på korset. Mm. Och den är just så där på hennes grafiska vis, så där jätteelegant. Det är nästan så där att det här är lite för snyggt för att handla om Jesu lidande på något vis. Så gick jag upp på övervåningen och där finns ju det där hans alldeles underbara arbetsrum och allt det här. Och sen finns där ett jag kände den, att det var nästan som ett spratt som den här Magdalena Åberg hade spelat på en. För det var en sån här dörr som var öppen som kändes som att får man gå in här? Och så var det ett sånt lite så här kusligt gammalt badrum med sån här gammal kakel som var lite så där, nästan gulnad eller så här. Och ett sånt inbyggt badkar. Och där på kanten av det där badkaret så hade hon monterat just en sån här en av de här Raija Jokinens linfibergestalter. Ja. Som är en sån här, en kvinna som sitter och tittar neråt och håret som faller över ansiktet. Det är någon så här väldigt smärta i den där gestalten. Hon är naken och sitter där på den där
badkarskanten.
På den där badkarskanten. Och det var så, det var på något vis ett jättesådär spöklikt verk. Hela det där badrummet kändes sådär hemsökt. Och där sitter den där vålnaden. Och just det där att den är orörlig och samtidigt så är den jättetydlig. Och sen är den också sådär halvgenomskinlig. Det var så riktigt så här.
Bra tips för den som har tänkt besöka den här utställningen. Gå också upp för trappan, för det missar jag att göra. Mm.
Ja, för det är det som jag tycker är lite roligt just med utställningarna på Villa Gyllenberg är att de spiller över från den här nya sidan till den här gamla sidan. Så att man kan upptäcka också verk som ingår i utställningen i de här gamla samlingarna. Så att man måste vara lite på alerten när man går omkring där på det där
besöket. Ja, och jättekul det där just att den här utställningen består av så mycket sån här samtid konst som ändå hängde bredvid som ja. Är väldigt klassisk. Där fanns ju den här skojiga lilla Hugo Simberg i tavlan också med en sån där döden det här skelettet ja. I den svarta skåpan som står framför en sån där gammal tant som sitter och skalar potatis och så ja. Plirar hon sån där misstänksamt på
jaha, det är dags nu säger du.
Ja,
ja, ja. Ja, jag tyckte det var lite intressant när jag läste Helen Korpaks recension av den här utställningen i Hufvudstadsbladet, för hon skrev så här, och nu tänker jag citera och fråga er sen om ni håller med. Utställningens grundton är försynt och lite trävande, vilket är överraskande med tanke på att Åberg i sina egna verk inte reds det obehagliga. Morbus är en ganska inexakt helhet och jag saknar de känslostormar som nyheter om allvarliga diagnoser framkallar i en människa. Chocken, paniken, ångesten. Håller ni med Helen Korpak här om att det är en lite tam utställning?
Jag måste säga att personligen så håller jag inte med.
Mm.
Jag skulle inte ha behövt mera chockerande eller panikslagna verk eller mer ångest. Därför för att, men det har ju också att göra med att man kommer till sådana här utställningar eller till vad som helst i livet med sitt eget bagage och speglar mot det. Och den här utställningen så den träffar nog mig personligen. Mm. Och det där. Och speciellt ett citat som jag läste där på väggen i samband med ett konstverk. Citatet lyder så här. Svår sjukdom är en icke-önskvärd gåva som öppnar nya perspektiv mot livet och det ändliga. Och det är konstnären Mari Sunna som har sagt så här och hennes målningar är så smärtsamma. Det är liksom sjukdom som invaderar i vällande former. Och man kan knappt skönja den här människans gestalt, men man vet inte riktigt var sjukdomen tar över efter att den här ja. Människans konturer tar slut. Och det är jättehemskt, men också vackert. Och det här med att svår sjukdom är en icke-önskvärd gåva som öppnar nya perspektiv mot livet och det ändliga. Så det får mig att tänka på en personlig upplevelse av hur livet hänger på en väldigt kör tråd. Och det där, jag berättar det här nu inte för att på något sätt nu sätta fokus på mig, men bara på det att, av den orsaken att man kan uppleva den här utställningen också ur väldigt personliga synvinklar. För drygt 2 år sedan så var jag på väg hit till jobbet på cykel och sen skulle jag cykla över en livligt trafikerad väg och jag stod där och väntade på att det skulle bli grönt ljus och när det blev det och bilarna stannade så hann jag knappt cykla iväg förrän jag blev träffad av en buss och smällde i gatan med högra axeln före och busschauffören hade kört mot rött. Och jag är ju här så jag klarar mig med livet i behåll. Men det var nog nära, alltså det var väldigt nära öga och jag fick många blåmärken. Ett brutet nyckelben och kroppen fick sig ganska många hårda törnar och varför inte psyket då också. Och jag har sedan dess ägnat ganska mycket tid åt att rehabilitera från den här olyckan. Det var som att falla ner i en ravin helt plötsligt och sen är det en ganska lång väg upp då, att kravla sig upp från det där hålet. Och efter det ser ju inget riktigt som förut. Dels den här konvalescenstiden att försöka leka från den här plötsliga händelsen både fysiskt och psykiskt, det tog mycket mer tid och energi än jag någonsin hade kunnat ana att det skulle kunna göra. Men nu i relation till den här utställningen så tänkte jag mycket på den här frågan om man kan uppnå ett slags frihet i livet om man slutar kämpa emot och accepterar att allt faktiskt kan ta slut i ett ögonblick. Mm. Att det är en ganska befriande tanke på många sätt. Och till exempel så har jag tänkt mycket på det att jag ville ju inte att mina barn skulle behöva möta den här frågan riktigt än. För de är liksom i full färd med att bara lära sig att leva så här. Och utan att måste ta ställning till en massa frågor om död och förlust och så här. Men man har liksom inte alltid ett val. Jag kan inte välja när de måste tvingas möta det här. Och det kanske inte finns en lämplig tid. Och så pass kraftigt brinner ju livets låga i en att man sen kravlar sig upp ur den där ravinen fast det går jäkligt långsamt om man inte längre är densamma när man kommer upp. Men det var en icke önskvärd gåva som öppnar nya perspektiv mot livet och det ändliga. Och för det är ju livet. För att trots att vi försöker vårt allt för att kontrollera det och mäta det och placera det i olika fack så väller det bara över oss ibland. Mm. Och jag behövde liksom inte den där vällande effekten av de här konstverken utan att hela den här processen eller den här insikten fanns sig i mig. Utan det var ganska subtila tecken som behövdes för att jag ska få en sån här upplevelse, men med den här bakgrunden så kanske det inte är en så stor överraskning på det viset.
Mm. Jag håller nog med om det där också, att på något vis den där chocken och paniken och ångesten och de här grejerna som Korbach pratar om, att jag tycker det låter som en, eller det känns som en så ganska omedelbar reaktion på ett chockartat bud eller det här att man får veta det, men sen när jag tänker på mina släktingar eller andra som jag har känt som har blivit sjuka och gått bort, så tycker jag inte att den där, på något vis den där chocken eller den där paniken är på något vis definierande för hur de förhåller sig till det här, utan att det är mer överraskande på något vis. Ibland kan det vara så där att folk blir så där underligt spralliga och hitta någon sån här konstig lekfullhet och kanske ett lugn och framförallt någon typ av sån här radikal acceptans av det här faktum.
Mm.
Och att det kanske är det som jag tycker att är starkt med den här utställningen, att den faktiskt närmar sig det här på ett ganska fint sätt och lyckas förmedla det.
När du talar om det här just med att man på något sätt försöker förhålla sig ganska normalt till sjukdomen, så tänkte jag på att det finns ett verk där av en konstnär som heter Jyrki Rieki som handlar om hur dödssjuka då vittnar om att hur man vill hålla fast vid det som man kan kontrollera och som är normalt i ens liv, att det kan handla om att lacka naglarna eller att fixa till frisyren liksom, att man försöker balansera på en lina över det här helvetesgapet hela tiden, så det är det här, hela tiden det där att man försöker sopa undan sjukdomen i samhället och kanske också i sitt egna liv, men att den finns ju ändå där på något sätt. Det där som du var inne på, den här frågan fastnade också för det här med att den här sjukdomen som en icke önskvärd gåva, en påminnelse om att man förhåller sig mera ödmjukt till livet kanske, och att vad är meningen med den här sjukdomen som jag drabbas av eller någon i ens nära krets, eller att ska den göra mig mer empatisk och insiktsfull, och allt det här med carpe diem och memento mori och allt det här som finns där.
Jag börjar tänka på det här talesättet, det som inte dödar dig härdar, som ofta tillskrivs filosofen Nietzsche. Det här med att vi ska härda ut och vi ska stå ut med livets hårdhet, vi ska bekämpa allt som är lågt och svagt i den mänskliga naturen. Och någon kan ju kanske tänka att det är ett ganska vackert sätt att man får hålla sig fast vid livet och uppskatta det trots alla motgångar som väller över en. Eller så kan man tycka att det är fullständig osanning, för att livet kan faktiskt också tära och dra ner oss och försvaga oss något sjutton, men ändå hankar man sig för man morrar på.
Så
det där, jag vet inte, jag slits mellan de här två tolkningarna, men jag är just nu lite irriterad på att man bara slentrianmässigt slänger ut sig det där utan att tänka efter desto mer.
Ja, Nietzsches stora olycka tror jag att han lånar sig till väldigt många sådana olyckliga misstolkningar. Han är ganska nyanserad och fin och livsbejakande. Men det där, ett verk som jag kom att tänka på sen, som inte fanns på den här utställningen, men det var en sån här monologföreställning som heter Body Talks av en skådis som heter Linnea Sundblom, som jag såg här alldeles innan jag gick på den här utställningen. I den berättar hon om sig själv, och att när hon var 10 dagar gammal så drabbades hon av kramper som ledde till en halvsidesförlamning. Och sen Så den där föreställningen går ut på att hon berättar på ett sätt om hur hennes uppväxt märktes jättemycket av sån här fysioterapi som hon måste göra. Och det blir en sån här återkommande koreografi i den där föreställningen när hon gör de här övningarna. Och sen så varvas den här dansen och den här rörelsen med sån här utdrag ur patientjournaler och sen hennes dagboksanteckningar från när hon var liten. Och så kommer det sån här 90-tals pop så här Aqua och Kelly Clarkson som hon lyssnar på där den blir sån jättestark sån tidsmarkör där. Och den var på något vis jättefin den här föreställningen för den sen handlade om hur hon växte upp och på ett sätt hur den där uppväxten märktes jättemycket av den där sjukdoms eller på något vis. Jag vet inte ens om man kan kalla det en sjukdom, för det är ju ingenting som går om.
Ett tillstånd.
Och samtidigt så är den ständiga besöken till läkare och fysioterapeuter och samtidigt en jättevanlig barndom. Och så berättar hon om hur hon läser ur sin dagbok som hon skrev då. Så handlar det om hur hon rider och blir kär. Och så kommer till en sån här punkt där hon är jättefrustrerad på sin kropp och den där eviga sjukgymnastiken. Och sen ändå kämpar på och är på något vis flitig och så här. Och hela tiden så finns det den här tysta frågan på något vis, upplever jag, att ska hon få ett vanligt liv? Eller vad är ett vanligt liv? Och är det viktigt vad som är vanligt eller att alla liv ska vara likadana? Men ändå så är det, hon längtar efter samma saker som många andra längtar efter. Och ska hon få det här och ska hon bli lycklig? Och så fortsätter den där föreställningen på ett ganska fint sätt upp då, i ålder tills man på ett sätt når idag och här nu. Och på något vis säger att ja, nu har hon väl fått mycket av det hon vill ha, men den där frågan dröjer kvar på ett bra sätt och den blir inte besvarad. Och på ett fint sätt så tycker jag att den också pekar på det här att inte den här frågan är besvarad för någon av oss.
Nej.
Och jag tyckte att det var en intressant sida av det här för just den här sjukdomstematiken. För att å ena sidan så kan man ha den där, om det då är en dödlig sjukdom så är det på något vis en sån här port mot döden. Då blir det det man måste ta ställning till. Men sen är det en annan fråga det där att vad om den inte är det, utan det är någonting som bara... Det är bara en del av ens liv. Och vad betyder det? Och där tyckte jag ju att, ja, den var ju... Jag tyckte om när du nämnde den här Jyrki Riekis, de här konstverk. Han beskrev det som att det är det här obehaget mot den här fysiska upplösningen på något vis. Eller när man tappar kontrollen över sitt liv och så här. Och han, där fanns ett sånt häftigt verk av honom som en sån tavla som heter Agitator. Och den är målad på något vis här med... akryl på faner står det här i katalogen, men sen så är den där ytan jättesådär gropig och böljande och
bubblig,
bubblig och det blir så här himla sån här struktur. Jag kommer att tänka på, det finns den där 1900-tals surrealisten Max Ernst som gjorde sån här liknande sån här tavlor där han tog två tavelduker och tryckte ihop dem, satt målfärg över dem, så tryckte han ihop dem och drog isär. Ja. Och då blev det sån här slumpmässiga, sån här stora taggiga strukturer, den där målfärgen, och så lät han dem torka och sen av de där slumpmässiga formerna så målar han ut i såna här konstiga halvfigurativa sådana tavlor. Det är precis det som jag tycker att den här Riekis, den här agitatorn, ser ut som, att det är just, han har målat kring de här underliga groparna och klöntarna där och så blir det såna här konstiga såna här halvupplösta former som dyker in och ut ur varandra.
Mm. Nej, jag tänkte just på det här med rädslan för att förlora kontrollen över kroppen. Det är ju någonting som kännetecknar vår tid idag också. Den där enorma hälsohetsen som Magdalena Åberg också skriver om i den här katalogen. Att kroppen är ett enda stort projekt där det gäller att hålla den i form genom diet eller fysiska övningar eller medicin eller operation. Och att vi är så rädda att sjukdomen på ett sätt ska invadera oss. Som att det är en främmande makt som övertar vår kropp. Och då kommer jag att tänka på det här. Jag kommer ihåg på 80- och 90-talet så var det mycket tal om en sån här framstegsteologin. Och det fanns många predikanter som talade om att sjukdomen är ett misslyckande. Att det är ett straff från Guds sida. Alltså att på grund av ens otro eller ens levnadsvanor, att det var en form av hämnd. Och det här skuldbelade ju jättemånga, att jag är inte tillräckligt troende för att nu har jag blivit sjuk på något sätt. Att man stigmatiserade den här sjuka och gjorde den sjuka ansvarig för ens egen hälsa och sjukdom på ett ganska obehagligt sätt. Och sen läste jag i Karin Johannissons bok Medicinens öga som kom ut redan 1990, där hon konstaterar att att just det här med att sjukdomen är vars och ens eget ansvar, att det är någonting man nästan kan välja, att bli jag sjuk eller inte, att det går tillbaka till antiken. Alltså att Platon i staten, alltså som kom ut ungefär någon gång på 370-talet före Kristus, konstaterar att läkaren ska vårda sig om de medborgare som är välartade till kropp och själ. Av de övriga ska han lämna dem att dö som är kroppsligt sjuka och själv döda dem som är vanartiga och själsligt obotliga.
Oj, det var hårt.
Ja, och att han sa då att om en stat har många sjukhus så är det ett dåligt tecken. För att i idealstaten så ska det inte finnas något sjukhus, man kommer inte att behöva dem. De friska ska förbli friska genom god livsföring och de ohjälpligt sjuka ska då lämnas för att dö. Alltså att man såg det här som att det är en oklokhet och att sjukdomen går att undvika just genom att då en god livsföring. Det här, att man lägger ansvaret på individen själv. Lite sådär socialdarwinistiskt på något sätt, att med sunda och hälsosamma och friska levnadsvanor så skapar man också produktiva och dugliga människor. Och på medeltiden så då såg man sjukdomen som ett öde eller en straff eller en prövning, att då var det den här gudomliga planen på något sätt, att blir du sjuk så är det ditt öde och det måste du bara leva med.
Men sen så det känns ju lite mer sympatiskt i alla fall. Då
är det jo, jo,
men
jo.
Nu är det som att vi har skippat Gud, men vi har behållit den här tanken om att det är ditt eget fel. Eller att du har någon typ av kontroll över det här. Om du inte gör det så då är det på något vis skamligt. Eller åtminstone väldigt jobbigt. Eller åtminstone en väldigt stor kostnad för samhället.
No, det är just det jag tänkte komma till. Att vad kostar sjukdomen samhället? För idag känns det som att man skär ner på allting. Och om människor blir sjuka så får de nog klara sig själva. Att om det sen handlar om, det finns ju sådär att man kan tänka sig att det, dels så handlar det om någon form av social kontroll. Att det blir lite sådär att, som Karin Johannis säger, att politikerna övervakar oss, de pekar på kostnaderna, läkarna pekar på riskerna och omgivningen moraliserar. Alltså att rätten till hälsa har blivit plikten till hälsa. Att ohälsa ses som ett misslyckande och en offentlig bekräftelse på en livsstil som inte bara är felaktig utan också osolidarisk. Och det här tycker jag är väldigt intressant, det här med att man då skuldbelägger den här människan som då har blivit sjuk. Även om man kan ju inte rå för det så att säga, om man drabbas av en sjukdom. Till en viss grad förstås med levnadssätt och så vidare, men det finns ju faktiskt sjukdomar som inte är bundna till det.
Jag har tänkt väldigt mycket på det att vi förväntas på något sätt i arbetslivet och i allt som vi gör i livet ge alltid mer än 100%, 110% kanske, jag vet inte om det räcker ens. Men har vi möjligheter och på något sätt också socialt tillåtelse att till exempel jobba eller leva utan att ständigt ge 110% av oss själva, för att man kan ju inte, liksom, man är inte helt 100 varje dag, om inte någon visste det, så kan jag nu berätta. och det där, på något sätt så behöver man ju ändå liksom fortsätta livet och hanka sig fram på något jävla vänster här i livet, men om det alltid ska vara liksom antingen 110% eller sen är du nolla, så vet jag inte, kan vi ha någon nyanser här. Det är på något vis någon zeitgeist som jag irriterar mig på för tillfället. Och också det att, jag menar, jag läste nyligen att ortorexi, det vill säga överträning, det är en diagnos som nu ökar. På grund av den här hälsohetsen som vi lever i. Och det här är någonting som också Magdalena Åberg skriver om och som kommer fram i den här utställningen. Det finns en målning av Viggo Wallensköld. Ganska så här subtil liten tavla. En smal kropp, kanske kvinnokropp, som står med ryggen mot betraktaren och tittar ut mot ett svart fönster kanske. Och det är ju ohjälpligt om man tänker att anorexi, nej. Och så skriver Magdalena Åberg, hon citerar sin mamma som lär ha sagt att huvudsaken är att man är frisk, sa min mamma, skriver hon. Men det är inte sant, hälsan kan bli farlig. Huvudsaken är att man är smal. Och ja. Det där på något vis. tala till med ganska hög röst där i utställningen.
Ja, du var nu inne på Magdalena Åberg här, så läste jag en intervju med henne då inför den här utställningen, där hon berättade då att hennes egen mamma har haft Alzheimer i mer än 15 år. Och hon konstaterar själv då att ganska många av hennes målningar handlar om hjärnan. Att hon målar hjärnan, och här med på utställningen finns också en diptyk som heter Glömska, porträtt av en mor, där vi har ett ansikte med ett mörker som faller eller rinner ner över ena ansiktshalvan och ett ansikte med ett ljusblått moln, lite så där som bomullstussar, som ett moln över ansiktet, så ett lite svårgenomträngligt töcken. Och jag kommer att tänka på att Magdalena Åberg, hon har ju också gett ut en diktsamling ganska nyligen som heter Mönster utan öprickar, där hon också närmar sig den här minnessjukdomens väsen i diktform och försöker sätta ord på det som då glider undan och vägrar tas till fånga, alltså ord eller tid eller minnen. Alltså det här tillståndet när allt blir blurrigt och ett enda ogenomgripligt och ogripbart töcken. Allting är förvirrande och ett enda virvarra meningar som inte hänger ihop och saknar meningar, och det blir så där utsuddat, och att man försöker slå knut på tanketrådar. Och hon skriver bland annat att det är ett enda otyglat nystan, och att det är som om någon som målar över saker hjärnan med vit tippex. Ni kommer ihåg det där när man suddar ut. Eller att det kliar bland minnena. Att det är storm under gässande, tornado. Och det tycker jag var väldigt, hon har väldigt fina iakttagelser i den här diktsamlingen också.
Och då blir den där Alzheimern också som en liksom, det är ju en fysisk sjukdom, men man tänker kanske på det som en andlig sak på något sätt. Ja. Alltså att minnena försvinner, men det gör det helt fysiskt, för att den där sjukdomen knaprar på dina nervtrådar.
Ja.
På något sätt.
Och när jag var på den där utställningen där, så började jag också tänka på det här med samhället vi lever i idag. Alltså hur det här samhället också på sätt och vis gör oss sjuka. Och att vi i allt högre grad försöker stävja sjukdom med mediciner idag. Och jag läste någonstans att användningen av psykofarmaka har ökat, framförallt hos unga. Och att man skriver ut fler och fler antidepressiva till barn och unga i åldersgruppen 10-19. Och det har ökat med 300%, och att det är framförallt unga tjejer som äter antidepressiva idag. Så, och det är ju på något sätt känns som en väldigt obehaglig tanke, att man redan i så unga år upplever att man drabbas av en sjukdom som är depression.
Ja, jag tänkte på det där också, hur på något vis det här temat om hur hälsa kan bli farligt för en. Så med tanke på det så kommer jag att tänka på att teaterbolaget i Pargas i år, i sommar, så ska de spela Molières sista stora komedi, Den inbillade sjuke. Och jag tyckte att det lät som en rolig, det var ett hemskt roligt upplägg, alltså. Det handlar om en sån här rik och snål gammal gubbe, sån som det ofta finns i hans pjäser, och som har fått för sig att han har såna underliga kvacksalvare som säger att de måste hålla på och behandla honom varje dag, annars så kan han dö. Och den där sjukdomen är ett sätt för honom att liksom få uppmärksamhet för sig själv. Men sen samtidigt så är han snål. Så han tycker att det skulle vara jättebehändigt att ha en läkare i familjen. Så därför vill han gifta bort sin dotter med en läkare, så att han ska få den här gratishjälpen hela tiden. Och det här, det lät, tyckte jag, jätteintressant, det här teaterbolagets upplägg. Att de vill undersöka det här med sådana, just sådana här självutnämnda experter som ska komma in i ens liv, och så ska de berätta att så här kan du vara frisk på riktigt. Att det är någonting med det här, en sån här vag insikt om att det är någonting i det här moderna livet som gör oss sjuka. Men om du bara rör dig, vet du, som en grottmänniska, eller om du bara äter någon sån här konstig paleodiet, så då kommer du att vara så som människan är skapt för att vara på något vis. Och jag tyckte det är jätteintressant det här, för de tar in just det här. De säger att de behandlar också nutida vårdpolitik, men också såna alternativ pandemihantering och just det här med så här populistiska kvacksalvare, så här quick fix metoder och såna grejer. Och det är någonting med det här nog faktiskt som det, jag tycker att det ligger någonting i det här när de beskriver den här, på något vis det här upplägget. Det är någonting med det där att man vill få kontroll över den här kroppen. Och sen så hittar man på alla möjliga såna pseudometoder, för att det är lite för svårt att acceptera det här att hälsa är ganska slumpmässigt och du kan ha otur. Och sen är det bara orättvist och jäkligt.